Podplay.
Hej, Hasse Brontén här. Podden heter Snutsnack och idag heter min gäst Johan. Ja, vad har våra poliser varit med om innan de blev konstaplar? Det vet vi såklart inte, men här i podden får vi reda på att det har hänt både det ena och det andra. Johan har ett intressant förflutet, historik och har varit med om saker som satte käppar i hjulen för att en dag kunna bli polis. Hör om det alldeles strax. På Patreon så får vi höra om ett ärende med en liten flicka där hon beter sig lite annorlunda och Johan får lite misstankar som kanske senare visar sig att stämma. Men det är på Patreon. Dit hittar du patreon.com/snutsnack. Finns såklart på Instagram och Facebook också. Ja, ta hand om dig, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1310
kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Ja, jag säger varmt välkommen till min bostad och till podden Snutsnack, Johan.
Tack så hemskt mycket.
Du, vi har suttit här och pratat och jag bara, shit, vi måste börja spela in. Du berättar för mig en väldigt spännande historia. Men lite kort, Johan, vem är du och hur kom du in? När ville du bli polis?
Mm. Ja, men tidigt.
Ja, det var så?
Ja, väldigt tidigt. När jag var 10 så hade jag nog en liten polisklubb. Där jag hade lite underställda som sprang runt och skulle lösa lite case åt mig. Jag hade till och med ett utklippt ID-kort. Jajamensan, som jag hade skrivit polis CF på liksom. Jag vet inte hur många stjärnor, säkert 8 stjärnor hade jag garanterat. Så jag hade en liten polisbok där som hade lite namn på folk på gården som fick olika stjärnor. 3 stjärnor, då ska de ju åka in liksom. Då var det viktigt efter mötena vi hade med kompisarna att nu har ju Tobbe 3 stjärnor så vi måste ju plocka in honom. Uppfattat liksom. Det
plockade så det fanns en tidig önskan om att...
Ja, liksom... det gjorde det.
Ja, det är intressant. Det är väldigt intressant om man har den här. Vad tror du att det kommer ifrån? Att du liksom... ja,
och det är högst oklart, för jag har ingen i släkten som är polis. Jag har inga, liksom, inte vuxit upp med polis på något sätt så. Överhuvudtaget faktiskt. Det har liksom funnits i mig väldigt länge bara det här. Jag tror att det är mycket med... Jag hade som sagt väldigt stökig när jag var ung och så. Jag hade liksom inga trygga förebilder alls i min närhet. Så att, men det fanns en polis som heter Robert Falk som jobbade som närpolis i det området jag jobbade.
Han har jag jobbat med.
Har du gjort det? Mm. Fantastisk människa. Mm. Alltså verkligen. Och han var kanske den enda polisen som såg mig. Ja, jag satt där på några förhör när jag misstänkte lite saker sådär med honom och så. Han var bra alltså, Robert.
Men när du säger att du hade stökig uppväxt och så här, när du säger det, vad menar du då så att lyssnarna ska förstå ungefär?
Jag växte upp, jag är ju maskrosbarn kan man säga. Så, vi har ju växt upp, min mamma och pappa bodde med varandra tills vi var... Jag skulle fylla 8, separera dem. Men fram till jag var nästan 8 år då, så fick vi bevittna hur han misshandlade mamma framför oss och sådär. Och det var alkohol inblandat. Sen separerade de och vi flyttade till en förort utanför Stockholm. Och tyvärr, alltså, min mamma hade ju skador som var som permanenta misshandel. Så hon kunde liksom inte riktigt jobba. Så hon fick upp socialbidrag, så var väldigt fattigt. Hon hade liksom inte råd kanske ge oss det vi ville ge oss. Man fick liksom lösa det själv. Och man söker sig ofta då till personer som är lika. Alltså som är likasinnade och har liknande situationer.
Mm.
Så på så sätt... man gjorde väldigt mycket dumheter. Alltså, om jag ska vara snäll liksom, så var det väldigt mycket dumt man gjorde. Det var liksom narkotika, alkohol, tidig ålder och sådär. Så, ja, det var väldigt, väldigt, väldigt stökigt. Hade inga lärare direkt som heller ville engagera sig. En lärare gav mig till och med godkänt om jag aldrig mer kom på hans lektion i högstadiet. Det är liksom, Johan, om du aldrig mer kommer till min lektion så lovar jag att du kommer in och får godkänt på den här kursen. Jag satte ju inte min fot där. Jag ville inte vara på någon lektion egentligen, så det var ju än bättre där. Så, så här i efterhand är det ju tragiskt som man tänker på det såklart. Och jag gick ju i en klass sen, jag fick hamna i en klass, vi var bara 5 personer i klassen och sådär. En obsklass då, som man kallar det för. För att vi var stökiga och våra klasskamrater kunde liksom inte få lugn och ro när vi var i klassrummet, så vi hamnade liksom i en sån klass.
Så utsikterna då, om man tittar kanske statistiskt på killar som växer upp, som du säger, maskulös barn och bedöms, så är ju kanske inte utfallet rent procentuellt så högt då, liksom att man blir kanske polis.
Nej, och det var ingen som trodde det om mig. Och det var faktiskt det där han sa till mig, att det kommer aldrig bli någonting av dig, Johan. Alltså det var till och med på den nivån.
Alltså det var så pass.
Det var till och med så pass så
inte så peppande
att höra. Det är inte peppande, och det är inte peppande och inte, alltså att man inte, att det inte finns någon vuxen som man känner verkligen ser en för den man är. För jag var ju inte den personen. Så kan jag säga. Jag mådde ju liksom inte bra. Nej. När jag gick runt och slog på andra människor, personrånade andra människor i min skola, drack mig full.
Hur gammal var du då?
12, 13, 14. Alltså, det är, man är ett barn liksom. Och en mamma som mår så dåligt av hela situationen som har varit under hennes, och jag klandrar inte henne för 5 år, hon är avliden nu tyvärr, men när man inte har någon trygghet, inte sitt hem, då ser det liksom inte, ja, men då ser det inte ljust ut för en, så då får du lösa det här själv. Och som tur var så gjorde jag det här själv, jag löste det själv. Så jag, vi var ju ett ganska tight gäng. Det var lite sådär, jag ska inte säga att vi var ett gängkultur så, men det var lite gängkultur. Vi fick inte riktigt man var ganska tight. Du fick inte sticka utanför det här gänget liksom. Det var, ni höll ihop. Men en dag så bestämde mig för att det får vara över, och då tog jag beslutet att gå till skolan, gå till en klasskompis och säga, tja, får jag följa med dig ut i helgen? Och han såg ut som ett frågetecken och tänkte, vad fan ska vi med mig ut för? Men jag tänkte, jag vill följa med dig ut i helgen, är det okej?
Okay? Ja, vadå, men var det någon helt, det var någon annan typ?
Alltså, vi gick i samma klass, så att han var inte helt random. Mm. Men Tom hette han, och jag tvingade mig med, jag ska följa med dig på helgen där. Jag ska lära känna dina kompisar, det var min plan liksom. Och han tog mig ut på helgen där, och jag sprang runt och var social. Hej Joel, hej. Jag gick och bara skakade hand med varenda människa liksom. Jag ville göra mitt ansikte och
som var utanför den här andra bubblan, så att säga.
Jajamensan, det var mitt sätt att kunna klippa banden. Och det gick ju jättebra, de tyckte faktiskt om mig. Och det var liksom, det är det umgänget jag har fortfarande än idag. Men det gick inte smärtfritt, för att det där gänget accepterade inte riktigt att jag skulle bryta mig loss. Så de sökte upp mig i mitt hem.
Aha.
Ja, och skulle, ja, men ge sig på mig fysiskt då. Och det hände, men det löste sig sen så. Men till slut accepterade de att jag har brytit med dem nu.
Och gjorde du det här med liksom, med baktanken om att om jag hänger kvar med den här gänget, då kommer jag aldrig kunna liksom uppnå drömmen om att bli polis. Jag måste bryta. Var det med det
Det var med det i åtanken. Alltså den tanken att jag vill ha familj. Jag vill bli en bra närmare pappa som jag själv inte hade. Och som jag saknade varje dag när jag var liten att ha. Och jag vill bli polis. Det var mina livsmål. Det är det här jag vill göra. Det är så jag vill mitt liv ska bli. Och då kommer inte jag kunna vara med människorna. För det här resulterar i att det blir, jag vågade inte åka buss. Det tog mig flera år innan jag vågade sätta mig på en buss, även som vuxen.
Varför då?
För att människor som jag har gett mig på tidigare helger med mina vänner, de åker buss. Så åker jag buss, så kommer jag träffa på. Då är risken stor att jag kommer bli påhoppad.
Okay.
Så det var en konfliktmiljö på bussen som jag ville undvika.
I vilket område växer du upp?
Norra Stockholm. Norra Stockholm.
Var det stökigt det området?
Det området var stökigt. Det var inte som i nordvästra Stockholm.
Uh-huh.
Det var inte så. Jag har inte växt upp i Tensta eller sådär. Utan det här är, sett till liksom hur det är egentligen i övrigt, så är det inget jättestökigt område. Men det var den miljön jag sökte mig till, det var bara stökiga människor.
Jag fattar. Vet du vad de personerna idag, de som var i den, de du bröt dig loss ifrån, vet du ungefär vad de gör idag?
Ja, det vet jag. Några är döda. Ett antal har suttit på kåken. En vet jag, han tog sig ut ur det här och har skaffat 2 barn, och jag tror att det går ganska bra för honom nu. Så jag tror att kanske med lite hjälp med lite medicin och annat, men jag tror att det går ganska bra för honom i dagsläget. Men en av de här killarna som var i den miljön som jag visste sig, när jag jobbade på kriminalvården 2010, så satt den här killen, en av de här bekanta som jag umgicks med då, som var i den miljön då, Han satt på det häktet som jag började jobba på då. Och det var ju jättekonstigt att, ja, hej, du har grönkläder, jag har blåkläder. Här är jätteawkward. Vi låtsades bara inte om varandra.
Okay.
Han fick en dom på 9 år för mordförsök, för han hade försökt skjuta ner någon utanför ett McDonald's några månader tidigare. Och det var jäkligt konstigt, kan jag säga. Jag var på samma avdelning som han mottog kanslidomen på 9 år. Det var jätte... alltså, man fick ju ändå känna att... men alltså, det här, gud, det här kunde ha varit mitt liv. Liksom. Mm. Det här, jag kunde ha varit den här personen om jag hade fortsatt den här. Mm. Nu står jag här istället. Så.
Det är ju rätt intressant faktiskt. Hur många... det är ganska... ibland är det rätt små tillfälligheter som gör att vi liksom leds in på en eller andra sidan... eller andra stigen i livet liksom.
Mm.
Och jag tänker tillbaka till min ungdom när jag begick brott. Det var inga sådana, men det var man snattade. Mm. Vissa var ett gäng som åkte in till stan, vi snattade godis. Det var inga grova grejer, men man trimmade moppen och kanske en ganska normal liksom, så här, pojk, tonårsgrej. Mm. Liksom. Du berättar om lite allvarligare saker. Mm. Sådär, men den här målbilden som du har vet jag sitter kvar, men sen kommer det ett vägupp för dig som ju blir större ändå än den här bubblan som du bröt dig ur. För på väg mot polisyrket så väljer du att jobba lite som väktare.
Mm. Precis.
Som många poliser har gjort innan, väktare, ordningsvakter och
absolut.
Sådär.
Absolut. Det är ett bra kneg, alltså det är det. Man får ju vara ute och röra på sig och uppleva saker och sätta på sig uniformen. Så det var mitt första jobb faktiskt innan, mitt absolut första fasta jobb var väktare. Men just det, precis. Jag pluggade ju då till, jag hade ju bestämt mig för att plugga upp mina betyg. För såklart så gick jag ju ut gymnasiet med, ja men det var ju piss och ingenting liksom.
Ah, okay. Så.
Jag fick ju gå och sätta mig i skolbänken. Och det kunde jag ju göra då när jag flyttade hemifrån. För jag har aldrig haft någon studiemiljö hemma. Jag har aldrig gått att studera hemma. Så att när jag flyttade hemifrån då sökte jag mig till komvux. Då sa jag upp mig från jobbet och så skrev jag in mig på komvux på heltid. För att jag skulle kunna plugga upp min betyg och sen söka polisen. Och då väljer jag att jobba som väktare under tiden. Alltså jobba extra då. På ett lokalt bevakningsföretag i Stockholm. Och den bilen som jag får köra är då en så kallad hundbil. Alltså det är objekten man besökte. Det var soptippar runt om på Stockholm och
Det var din arbetsuppgift.
Det var min arbetsuppgift. Jag skulle åka och rondera soptipparna. Och ordinarie bil är en hundbil. Det är en hundtjänst liksom. Du ska ha hund med dig. För det är ändå så pass farligt att vistas på de här soptipparna på nätterna. För det är väldigt mycket folk där, narkomaner och, ja, men det är väldigt mycket folk som du kanske inte skulle vilja möta själv.
Så. Lösker man.
Jajamensan. Så det blev liksom, jag hade ju en hund då under den här tiden.
Uh-huh.
En rottweiler.
Din privata hund?
Min privata hund som var 2 år vid tiden. Som jag köpte när jag jobbade som väktare 2 år tidigare. Då, för min tanke var att jag skulle göra den till en väktarhund. Men det blev ju inte så genom att jag började plugga istället. Så det blev en familj. Men enligt chefen då så, ta med dig hunden. Absolut, det är ju inte helt okej. Men du får inte använda hunden. Men vi har hundbur i bilen. Så att för att det ska funka smidigt för verksamheten, stoppa in hunden i bilen och sen så får du väl köra runt med den. Men du får inte använda den liksom.
Nej, för de hundarna ska vara godkända av polismyndigheten.
Ja. Precis, de ska köras upp. De ska eltestas. Och det är lite sånt här som polismyndigheten ska bestämma vad som standard för hur hunden ska vara. Sen ska även jag då ska gå en utbildning. För att kunna visa att jag kan hantera hunden och vara en hundförare. Men det hade jag inte gjort. Så och då var det då en speciell händelse som vände upp och ner på mitt liv, kan man säga. Ganska ordentligt. Den hänger med mig än idag, även om det är på ett helt annat sätt. Men den gjorde verkligen mig till en helt annorlunda människa. Jag jobbade då på jag hade varit ronderad på en soptipp i norra Stockholm och hade en stängning av en bensinmack som skulle göras klockan 10. Så jag lämnade objektet och på vägen ut så ser jag att det står en utlandsregistrerad bil utanför grinden. Jag tänker, men det här är ju spännande, då är det ju folk här inne, men jag måste åka till bensinmacken först. Så jag åker till bensinmacken och stänger den och sen åker jag direkt tillbaka. Istället för att åka till lunch då, som var tanken. Så åker jag direkt tillbaka till objektet. Jag går in och tar ut hunden och i koppel då och ska rasta henne inne på området för att ta med mig som en kik. Och det blev drag i linan ganska omgående. Hon styr direkt mot elektroniken.
Vad menar du elektroniken? Vad är det då?
Elektroniken är liksom själva avdelningen, eller vad säger, platsen på soptippen där man slänger TV-apparater, DVD-er och ja, men allt som är elektroniskt. Tvättmaskiner, allt sånt där. Och jag hänger på. Vi kommer fram mot elektroniken, närmast elektroniken, och jag ser ingen. Men hon har ett himla drag. Alltså hon är verkligen taggad. Det här är någonting och hon vill fram till det här. Så jag följer efter och jag noterar att det är två stycken bräder i planket som är borttagna. Så då förstår jag att de har tagit sig in den vägen. Och hunden då hoppar rakt igenom det här utan att tveka. Hon ska igenom där och ställer sig ganska omgående när hon kommer igenom. Innan jag ens är igenom så ser jag att hon ställer sig själv liksom mot någonting. Och jag ser inte vad hon skäller mot. Så jag hoppar igenom här och är, ja, men man är ganska, alltså adrenalinet pumpar här.
Hur gammal är du här nu?
21 år gammal, så jag är bara barnet alltså. Jag är 37 idag, så att det här är några år sedan. Och kommer igenom planket. Jo, men mycket riktigt, där är ju två personer. En väldigt stor man och en kvinna. Det visar sig att de är från Litauen. Jag har ju då puls på jag vet inte vad, och jag ser ju allt genom ett sugrör, så jag liksom bara skriker åt dem att lägg ner, lay down. Och han börjar skrika och börjar liksom köra in handen innanför bröstfickan, eller jackfickan här, innerfickan. Han börjar liksom sträcka handen mot innerfickan i jackan, och jag tänker nu kommer det liksom ett vapen, en kniv eller någonting. Så jag börjar ta upp mitt radio och ropa, nu får ni, alltså backning, jag måste ha backning, liksom underläge. Och så sa jag soptippen då var vi var någonstans, och de kommer, eller ja, de börjar gå, de här två personerna, de tröttnar på mig och min hund och bara liksom börjar gå bortåt uppför liksom bara en backe.
Har ni någon form av konversation här, alltså lyssnar de lyssnar inte på
det? De lyssnar inte, och jag försöker, och jag är själv så himla uppe i varv, och min hund står liksom och bara liksom visar med hela sin kropp att hon vill fram till dem här, för hon ser det som ett hot, och han bara skriker, ja men take away your fucking dog och sånt där liksom. Han vill inte prata liksom. Och jag följer med lampan när de går iväg, och han skriker.
Vad är det för årstid här?
Det är höst. Det är höst. Det här var september, den 11 september faktiskt tror jag det var.
Okej.
Okay.
Känt datum.
Ja, verkligen. Och han går iväg, och sen så tröttnar han på att jag lyser efter honom, så då skriker han fuck det, skriker han, så börjar han gå ner mot mig väldigt svart, och jag känner så att det här kommer, nu smäller det liksom. Och precis då när man närmar sig fram, då kommer kollegan och kör upp med bilen och flyger ut med batongen och beordrar att lägga sig, han vägar göra det, och så får han motta batongslag, och han försöker lägga sig, kvinnan blir liksom helt tokig, och då kommer nästa patrull och hoppar fram, och han börjar slå sig på henne, och till slut så får han ner dem på marken. Och jag har då placerat mig med min hund på andra sidan vägen. Det är som en grusväg som går. Liksom. Och jag står då på andra sidan av grusvägen. För jag känner att jag vill inte beblanda mig med det här. För att jag står här med min outbildade hund som är helt liksom uppe i varv. Jag har ingen utbildning för att vara hundförare. Det här, alltså, det är mycket som jag känner att det här är inte rätt.
Men jag tänker, när de här kommer fram då, de här kollegorna, de har väl ganska lite information om det här läget, vad som har hänt.
Ingenting.
De har ingenting.
Ingen information.
Och jag tänker på de här batongslagen som utdelas där. Ja. Vad tänker du kring dem? Funderar du något på det första man gör, att man börjar...
Ja, alltså det var mycket här som jag inte tyckte var snyggt, som jag kände att oj, det här är inte bra. Alltså det här ser inte bra ut.
Nej,
så.
Var de äldre eller yngre eller jämngamla?
Mina kollegor då som jag jobbade med, gruppchefen var 45.
Ja.
Som var med där på platsen, och sen var det 35 och 34 och jag var 21. Så jag kan väl helt ärligt säga, jag vågar inte säga ifrån heller. Jag vågar inte heller liksom säga, nej men nu räcker det, stoppen, sluta med det här. Jag var inte där liksom.
Nej.
Jag var ganska så här, hängde med i det här som hände, så att jag ser vad som händer och så, och jag har ingenting med det här att göra, som jag så kände jag liksom.
Det var ditt case ändå.
Det var totalt liksom mitt case. Det är jag som fått dit dem till början med. De var ju där för att jag ropade på dem. Så de agerar ju för att de upplever som att att jag är hotad, och sen så agerar de på det. Och får ner de här personerna, och min gruppchef kommer och som tar tag i hans telefon, slänger den i backen, stampar på den. Alltså den här mannens telefon då, tar hans plånbok, visar mig liksom, kolla här, det är någonting som är fuffens, liksom, visar, det är mycket pengar här, liksom. Det är någonting som är fuffens här. Mm. Sen försvinner han iväg och de får motta batongslag även om de ligger ner liksom. Alltså det här, det här är inte fräscht, det här är inte bra, jag ser det och jag får en dålig känsla direkt. Men de säger även till dem då, innan då, eller efter det här då, att antingen går den härifrån, alltså på engelska då, antingen går den härifrån och så kommer han tillbaka eller så ringer vi polisen. Ni får välja. Och då väljer de, men vi vill gå. Och så reser sig de upp och börjar gå bortåt. Och så säger, vänder sig mannen och bara så här, please, I need my phone, my mother's numbers in the phone, I need the phone, please, please. Och jag börjar lysa efter telefonen, för jag vet ju ungefär vad jag sett han stampa på den. Jag hittar telefonen, tar upp den och så ger jag den till honom. Och då skriker kollegan, men gå härifrån. Så, go away. Så jag ger den till honom och han vänder och går. Sen åker vi till hotellet och käkar. Och jag frågar, ska jag skriva någonting på det här? En väktarrapport. Som man ska göra, liksom, som en liten incidentrapport. Mm. Nej, locket på, säger jag, gruppchefen. Bara, ingenting om det här.
Alltså, ingenting?
Vi skriver ingenting om det här. Och jag känner bara så här, det här är inte bra. Jag vet ju någonstans att vi har ju en liten loggbricka som vi åker in och ut och sen öppnas och stängs grinden. Och så jag vet ju någonstans att de ser ju när vi rör oss. Men de var så säkra på att de här balterna då, de kommer inte sätta sin problem. För så här har det varit tidigare, alltså att människor har kommit in och de har fått gå därifrån och det har aldrig varit något problem. Och sen så går en månad. Men det är just det, är en incident också innan den här månaden, innan månaden har gått, att jag och en kollega, han som kör ordinarie på den bilen, tar en fika på den tippen och så ser jag, fan, det är någon uppe i bland containerna uppe. Det är någonting där uppe, det är någon där. Så han springer direkt och hämtar sin hund och jag börjar runa ditåt. Han hinner ändå först upp till den här baracken och då ser han någon snubbe som är väldigt atletisk, säger han, som bara hoppar upp mot ett berg och bara springer iväg i skogen och bara försvinner. Och vi båda funderar på, var det där liksom? Han har inte varit och stulat, han har varit bara bakom en barack och han var atletisk och snabb och vi förstod ju ingenting. Men vi tänkte inte mer på det, han försvann i alla fall iväg den här killen. Vi kom ju inte kappa honom för han var ju vältränad den här stunden. Så gick det en månad och får jag ett telefonsamtal hemma. Ja, men tjena Johan, Thomas här, polisen. Ja. Vi skulle behöva snacka lite med dig. Har du lust att pipa ner på stationen och ta ett samtal?
Hur var hans ton mot
den? Den var glad, den var positiv. Det var lite så här som jag kan hjälpa dem med någonting. Så var det. Att när polisen ringer och vill ha en schysst connection för de vet att du kan ge mig någonting. Så att, ja, kom ner så snackar vi lite grann. Så, som ett vittne, som jag ska vara ett vittne.
Vad tänker du i det här läget?
Ja, jag tänker att jag vet vad ni vill prata om, tänker jag. Jag vet exakt vad ni vill prata om och jag blir bara så här, det här är inte bra. Alltså, jag blev kall liksom. Men ja, visst, jag absolut, självklart kan jag komma ner. Men när passar det liksom? Nej, men när som helst. Ja. Kom ner när du vill. Så jag tänkte, fan, det här är ju högst frivilligt också. Alltså också. Han får det låta som att det är högst frivilligt där. Ja, men jag kommer ner. Jag slänger in hunden i bilen så kommer jag bort till er. Ja, men toppen. Då ses vi om en, ja, men 15-20. Ja, men det gör vi. Lämnar hunden i bilen, går in på stationen, går fram till han befäl som satt där och hej hej, anmälde mig och sa det att jag ska träffa de här två. Ja, tittar man, tar upp telefonen och så ringer han. Och jag har varit på stationen tidigare. Jag vet alltså vart de kommer ner och vart man går upp. För att jag har varit dels på förhör när jag var liten, jag har även varit vittne som väktare, så jag har varit på stationen. Så jag väntar vid den här dörren, de kommer ner. Perfekt, tjena, hej, skaka hand. Men istället för att gå upp för den här dörren så ser jag att de piper iväg åt ett annat håll. Så blir jag så, men var ska ni nu då? Vi ska ju hitåt. Och så går de bakom, följ med här nu Johan. Och så okej, okay, och så går vi in bakom, går in i den här dörren. Och så ser jag att det här är en arrestmiljö. Vi går in i en polisarrest här nu. Och då känner jag att det här är inte som det brukar vara. Och du kan gå in här, Emma, med en ganska bestämd röst. Det är inte alls samma tjenis här nu, utan nu är det, gå in här. Jag går in där. Ja, du kan tömma dina fickor på bordet här. Ja, absolut. Börja tömma dem här. Så när jag lägger upp telefonen på bordet, då suger han åt sig den snabbt. Och sen, den här är beslag.
Okej.
Okay. Ja. Okej. Okay. Har du mer telefoner? Nej, det är den enda telefonen jag har. Är du säker? Ja, jag har ingen mer telefon. Det är den enda jag har. Ja, och sen så, vi ska ha ett förhör. okej. Okay. Och så börjar det till rättigheter.
Vad försiggår i ditt huvud?
Ja, men det är tusen tankar. Jag tänker att dels att nu är det allvar. Det här är inget vittnesförhör. De har tagit min telefon i beslag. Jag kommer vara misstänkt för brott. Men jag gör det här förut. Sen går jag härifrån. Och så får vi väl ta det liksom i ett senare förhör eller vid en rättegångsförhör. Jag vet inte. Men det fanns inte något annat i huvudet att jag skulle på något sätt. Utan jag hade ju min hund i bilen.
Mm.
Och så startar jag upp förhöret. Och frågar om den här dagen. Och jag då, det var väl en vanligt arbetspass, tror jag. Det var väl inget som stack ut nämnvärt. Nej, det kan inte minnas.
Och när du säger de orden, vad tänker du samtidigt då? Är det så här, du vet ju då i det här läget säkert att det är den här situationen de är ute.
Ja. Ja. Någonstans vet jag att de här människorna vet ju mycket mer än vad de försöker på något sätt. Ja, de har tagit hit mig, de har tagit mig. Jag förstår ju att de vet mer. Men jag var så himla ung och dum att jag tänkte liksom att jag ville nog inte ha med den här situationen att göra.
Nej.
Så. Jag kände mig själv att det här var helt galet, det som har hänt. Jag stod inte bakom det för 5 öre. Men jag vill inte ha med det att göra. Och jag tänker, om jag bara inte säger någonting så kommer inte hända mig någonting.
Nej.
Ja, men naivt, det är ju jättekorkat, såklart. Jättedumt.
Mm. Mm.
Det får ju bara mig att framstå som medskyldig. Alltså, 100%.
Mm.
Men, och han fortsatte som, är du säker på det här? Nej, jag kan inte minnas liksom att det skulle ha varit någonting särskilt. Vi var ju på den tippen, absolut. Det har ju varit. Jo, men det finns väl logga på det. Liksom. Ja, men bra. Då pausar vi förhöret här. Och så kommer jag snart tillbaka. Så går han ut genom dörren. Och så kommer jag tillbaka. Du är anhållen. Misstänkt för rån och grov misshandel. Och allt bara rinner ur mig. Jag blir som en fläck på golvet. Jag vet inte vad jag ska ta vägen någonstans. Jag blir som ett barn. Så jag liksom bara... Jag har min hund i bilen. Min hund är i bilen. Jag kan inte... Vem ska ta min hund?
Mm.
Och då säger han så här... Ja, du får ringa ett samtal till någon som kan komma och hämta hunden. Inga problem. Men du får inte säga någonting. Någonting om vad du är eller vad som händer. Vad du ska. Alltså, det är bara att säga stationsbefälet. Hämta nycklar i receptionen. Ingenting annat. Så jag ringer då min lillebror. Och säger det då att jag behöver att du kommer till den polisstationen. Min hund då sitter i bilen och du måste hämta henne. Och han säger, vad är det som händer, Johan? Jag kan inte prata om det. Min röst börjar liksom så här darra. Och han bara, Johan, vad är det som händer? Jag blir orolig. Berätta, vad är det som har hänt? Jag kan inte säga det. Jag får bara säga det här. Så du får bara göra det nu. Liksom. Och sen så står han, polisen viftar som att typ, nu räcker, lägg på liksom. Så jag bara lägger på. Och sen sa han, du kan ju tänka liksom över vad det var som verkligen hände den här kvällen.
Säger polisen.
Ja, på vägen till arresten. För du ska inte sitta här, du ska vidare. Och,
oj, du ska vidare?
Ja, jag skulle inte sitta på den arresten. Och okej. Ja, får följa med till polisbilen, sitta där bak. Åker mot den här stationen. Kvinnan sitter bredvid mig. Hon ringer sina barn och pratar om middagen. Och du vet, och jag bara kände, det här är ju overkligt, surrealistiskt. Jag sitter här. Jag är anhållen. Alltså jag är frihetsberövad. Liksom, mitt liv håller på att rinna ur mig här nu. Bara, så. Alla mina drömmar om polisyrket. Allting, det är bara, glöm det, Johan. Det blir ingenting sånt. Du kommer inte få bli polis. Liksom. Och hon sitter här och pratar om middag med barnen. Vad barnen ska hjälpa till med. De ska handla någonting och så. Liksom. Och jag känner att det här är så himla sjukt. Och sen så anländer vi till arresten. Jag förklarar mig helt naken. Sätter på mig de här kläderna. Och så låser de in mig. Och arrest, att vara i en arrest är ganska... Alltså det är kallt. Alltså. Det är inte... mycket att hänga. Och 4 dagar satt jag. Och efter första natten så tänkte jag, men det här får jag liksom bara, nu får jag bara som, prata med utredarna och med advokat, för att jag har fan inte gjort någonting. Jag ska inte sitta här liksom. Så jag kontaktar vakten och säger, jag vill prata med advokat och utredarna. Så ja, men de kommer under dagen liksom. Sådär. Okej. Och sen kom de. Och jag så här ligger till. Liksom. Jag stod på den här vägen. Det här det hände. den, blablabla. Jag såg det här, de fick avslag där. Vem gjorde avslagen? Men jag vill inte säga det, jag vill bara prata om min del. Snälla, jag vill bara prata om min del. Då bara hård smäll i bordet och så bara skrika. Ja, du är väktare, jag har mer krav på dig. Liksom. Du jobbar för säkerhet och trygghet. Liksom. Vad håller du på med? Liksom. Och jag kände bara, wow. Alltså, bara räckte till mig att det här... Ja, men det var som en liksom, ja, det är ju så. Jag har ju valt att jobba som väkt för jag vill skydda människor, för att jag faktiskt, jag vill jobba för säkerhet och trygghet. Jag är ju precis som man säger, han ljuger ju inte polisen. Sen var det lite bryskt kanske, men han har ju rätt. Och
var han bad cop?
Ja, han var bad cop. Och den andra, Staffan, han var good cop. Han satt mest bara och var så här, men det är liksom lite leende så ibland och var lite så trygg liksom. Jag tog en paus med advokaten och sen så kom in igen och då berättade så här, det här har jag sett. Det är den här personen, han heter si och så. Han gjorde det och det här.
Du la ut allt.
Jag la ut det och liksom... Ja, men jag sugarcoated inte någonting. Jag var så här ligger det till. Men jag vill fortfarande betona min roll. Jag gjorde det här. Liksom, jag stod på den här vägen. Liksom, med min hund. Liksom. Ja, men då får du rita här. Här får du papper och penna. Jag vet, du ritar exakt var alla stod och var du stod någonstans. Jag ritar upp det, ger till utredarna. Och sen så får jag ändå sitta 4 dagar. Så blir det häktningsförhandling på fredag. Och min advokat säger till mig innan att om du kommer till häktet så är det en kioskvagn som kommer en gång i veckan och du får sova i en säng med lakan. Och då sa jag till honom, vet du vad? Vi kan hoppa häktningsförhandlingen. Ta mig till häktet direkt i sånt fall. För en kioskvagn och lakan i en säng, ta mig dit. Så illa var det. Alltså, jag behöver inte ens vara här. Jag kan åka dit direkt. För det låter som en dröm. Så kände jag.
Oh, wow.
Och han tyckte liksom att det var lite komiskt. Men jag var allvarlig. Liksom. Och sen så gick vi upp till häktsförhandling. Och då träffade jag då mina bröder och min mamma för första gången. Efter det här hade hänt.
Och du har fler bröder?
Ja, jag har 2 bröder. Okay. En stor och en lilla. Så jag är mellanbarnet. Och jag kan knappt kolla på dem. För jag håller på att bryta ihop. Jag ser min mamma, hon är helt förstörd. För hon har ju försökt i 4 dagar ringa till polisen, försöka få liksom reda på vad som händer med hennes son liksom. Och under förhöret eller under häktningsförhandlingen, för det blir stängda dörrar, så får de gå ut igen. Och då förklarar jag bara så här, och berättar läget igen, så här gick det till. Och jag vill också betona att jag är under en utbildning. Jag pluggar till mentalskötare. Jag har ett prov idag som ska göras liksom. Så jag vill verkligen slutföra min utbildning liksom. Min advokat tyckte att jag skulle trycka på det. Så jag vill verkligen slutföra en utbildning. Jag vill göra de här proven. Jag vill verkligen kämpa för det här liksom. Att bli inlåst, det kommer inte gynna mig liksom. Och de var de andra 3 medåtalade. De hade också suttit i arrest. Och 2 av dem hade suttit i Täby. Så det var därför jag kunde sitta där, för man var liksom, ja. De 3 blev häktade och jag blev släppt. Och det var ju en så här, det var som en, ja, men verkligen släpp, en sten som släppte från bröstet. Och sen började då kaoset då, alltså man ska säga, i och med att jag gick runt och var, jag var ju helt knäckt liksom över det här, och min advokat var väldigt tydlig med att du har inte begått ett brott liksom. Du ska inte bli dömd för det här, men jag var ju verkligen så här, vad är det som har hänt här? Och han försökte få in mig och prata med mig om det som hade hänt. Och, ja, men vet, kanske ska jag säga det här, du kanske inte ska säga det här. Och försökte påverka mig och jag blev lite irriterad. Så jag snoppade av honom bara. Som att, jag tänker inte ta det här. Så jag tänker inte göra som du säger. Jag sa inte till honom, men jag tänkte ju det såklart. Jag kommer inte göra som du säger.
Vad tänkte du göra?
Nej, jag tänkte såklart fortsätta med den linjen som var. Liksom. Så jag tänker berätta så här gick det till.
Hade du lagt allt? Liksom, du hade inte... liksom putsat någonting. Du hade sagt precis, den gjorde det. Du, ja, allt du hade sett. Och
det
så.
Hade
du,
sett.
Du la allt på bordet.
Ja, det liksom. Hade sett. Det hade sett. Jag sa inte, jag gav inte, jag sa inte att jag hade sett att han slog honom 3 gånger på låret när han låg ner. Det sa jag inte på den ena väktarkollegan. Okay. Jag sa att det förekom slag när han låg ner. Men jag sa inte vad den ena killen hade gjort, att han slog honom 3 gånger på låret med batongen. Det sa jag inte uttryckligen att han gjort. Jag sa bara att det hade föregått, alltså det hade hänt att de hade slagits.
Okej. Okay.
Blir slagna och låg ner, det sa jag. Men jag sa inte exakt att han har slagit. Jag såg honom slå 3 slag på låret. Det sa jag inte. Men, men jag berättade vad som hade hänt och så. Och jag berättade även med att han visade mig liksom pengarna och det här. Och sen blev det rättegång. Och min advokat visade förhandlingsprotokollet. Och där framkom det att alla hade sagt att jag stod på hans vägen. Alla slog alltså, med de här målsägarna sa alla slog utom han med hunden. Jag och kvinnan hade en identisk bild som hade ritat från platsen.
Mm.
De andra var liknande. Alltså, det var inte så att det var någon som var helt galen, men jag stod upp, alla bilder stod jag på den här vägen. Så min advokat sa, det här är lugnt. Du kommer liksom inte bli dömd för det här. För du kan, man kan inte döma någon som inte har gjort någonting. Utan bara bevittnat det.
Mm.
Mm. Rättegången var ganska sådär tuff och krävande. Men jag kände mig ganska självsäker ändå. Liksom. För min advokat var så himla positiv. Sen när det var då dagen för kanslidomen skulle komma. Så hade min mamma då köpt en tårta. En stor prinsesstårta. Nu ska det firas. Nu äntligen är det över, Johan. Ah, det här helsiket du har varit med om. Jag, min lillebror och min mamma satt vid bordet. Jag tar upp telefon. Ringer. Hej, hej. Johan heter jag. Jag ringer om en kanslidom i det och det ärendet. Jag vill bara veta vad min dom blev. Ja, alltså det ska vara Johan. Mm. Ja, alltså Johan. Och så bara lägger jag på luren. Och så bara stirrar jag ut för ingenstans. Alltså det var, allt var som en dimma. Och så min mamma, ja, vad var det då? Vad hände? Och jag bara, ett års fängelse för grov misshandel.
Ett års fängelse.
Så att allt jag nu med det här, då var det verkligen, för då var det kört. För då förstår jag, nu är det kört. Alltså, nu har de så pass att de kan döma mig till ett års fängelse. Du vet, det är inte ens tal om öppen anstalt eller en fotboll, utan jag ska in på kåken och göra tid här. Och polisdrömmen, yrket, det kan man ju bara se som, det kommer ju aldrig hända. Alltså det kommer inte hända.
Nej,
så då kan vi stänga det kapitlet. Och jag har ju alltid, alltså det har ju alltid varit min motor. Alltså det är ju att jag satt mig i skolbänken på komvux. Det var ju inte för att jag tyckte det var så jäkla kul att vara på komvux och plugga, utan det var ju motorn liksom.
Mm.
Åkte och hämtade min bror från hans jobb och berättade för honom. Han bröt ju ihop såklart, blev skitledsen och jag var skitledsen. Och sen så fick jag ju inte jobba kvar som väktare. Jag fick ju även gå från fritidsverksamheten som jag höll på med. Och jag fick gå till socialtjänsten och söka socialbidrag, som heter då, försörjningsstöd.
Hur var det?
Det var hemskt, det var förnedrande, det var jättejobbigt. Jag tyckte det var kanske det värsta liksom, förnedringen jag gjort. Så kände jag då. Att gå och lämna en lapp i luckan fysiskt, gå till socialen och lämna en lapp i luckan, stå i den här kön för att lämna en lapp där det står alla jobb jag har sökt för att jag ska få det här bidraget. Och gå på möten med socialtjänsten en gång i månaden, bara för att de ska liksom kolla hur det går, så är det verkligen, ska du verkligen ha det här bidraget eller inte liksom. Det var 4 månader gick jag på det, och sen lyckades jag bli klar med min utbildning och skaffa mig en tjänst inom socialpsykiatrin. Och sen blev det dags för hovrätten. Jag tror det var 13 månader senare. Och då när vi kom till rätten, så var det bara han där.
Alltså han och
mannen,
de,
alltså själva,
det var på soptippen.
Precis, det var en man och en kvinna.
Mm.
Och det var bara mannen som var där som var målsägande. För det här var innan det blev att man skulle kolla video från tingsrättsförhandlingen. Okay. Det här var fysiskt.
Okay.
Och kvinnan då, hon hade blivit nedkastad från en balkong i Litauen och låg som en grönsak på ett sjukhus. Den här mannen hade haft massa pass med olika kvinnor från olika länder, så att man trodde att det var någon sån här maffiakoppling eventuellt, någon så här prostitutionshärva.
Okay.
Och hon var troligtvis prostituerad, trodde man då. Och så hon kunde inte närvara. Och så hade vi hovrätten, och då märkte jag att åklagarna var mer inriktad på att ha mig som vittne än som den förra åklagaren, som var mer att liksom vara på mig och min hund och liksom min närvaro, hade verkligen pressat fram det här och så. Och på den tiden rökte jag och gick ut på balkongen hemma när jag skulle ringa om domen, och samlade kraft för min brors skull, min äldre bror som var hemma då med mig. Vi var hemma hos min mamma då. Och jag visste att om jag får den här domen fastställd, så kommer det ta knäcken på honom också. Så jag ville bara samla kraft. Jag stod bara där ute och samlade kraft för att kunna orka hålla upp ett liksom, sådär för honom. Och när jag då ringer, så får jag höra som, ja, Johan, helt, du är frikänd.
Helt frikänd?
Helt frikänd, det finns ingenting. Och hovrättsdomaren var väldigt tydlig med att ingenting under utredningsgången framkommit att min närvaro på något sätt har utgjort, liksom underlättat misshandel någonting. Alltså det var väldigt så här befriande dom, för att den var väldigt tydlig med att jag har inte gjort någonting. Jag är feldömd. Så det rev, den revs liksom. Och då gick jag in till min bror som bara står typ och nästan skakar och han har som tårar i ögonen. Och jag bara kramar om honom och så bara säger liksom frikänd. Och så bara står vi där typ och bara håller om varandra och typ gråter över att det äntligen är över det här. Och nu är det verkligen över. Så att det var fantastiskt. Och jag försökte komma tillbaka med mitt liv och jag fortsatte med mina studier och kämpade mot polisen. Jag har gått igenom jättemånga arbeten såklart innan jag kom till polisen. Men till slut så kom jag in på polisskolan och gjorde klart utbildningen. Det var också väldigt mycket.
Men hur var det på, jag tänker när du blir kallad till det här samtalet, och jag menar, de har ju såklart sett, du har ju sökt till polisen och de ser så här, men vänta här nu. Hur mycket frågor ställde man till dig vid rekryteringen?
Jag drar ju allt själv. Jag har jobbat i kriminalvården, kronofogden, tullen har jag jobbat, och alla de har ju som säkprövningar på något sätt. Så jag har ju dragit den här historien ganska många gånger och varit tydlig och öppen med det, för jag vill inte på något sätt hymla med det. Alla säger ju samma sak. De blir först, tittar de ner på pappret och skriver bara mina svar. Och sen när man börjar prata om det här, då tittar de upp och så bara, vad sa du? Och så blir de väldigt så här engagerade när man berättar om det. Men det har aldrig varit något problem. Det var samma sak polisen när jag sökte. Jag tog upp det med psykologen. Jag tog upp det såklart med säkerhetssamtalet med polisen innan man då blir godkänd för att börja skolan. När du väl börjar skolan och går ut på aspiranten så gör du ett nytt säkerhetssamtal. Så att jag har tagit med alla. Det har inte varit något konstigt och så.
Är man frikänd så är man frikänd?
Ja, men det är precis. Domen revs upp. Det var en felaktig dom. Så enkelt är det. Men jag har ju lärt mig massor med saker här. Till exempel kommer jag aldrig låta någon annan agera på ett sätt som jag kommer kunna beblanda mig. Jag kommer aldrig heller stå och se på när saker och ting händer framför mig. När jag ser att det här är fel. Om jag åker med min kollega i en radbil. Nu har det aldrig hänt mig. Jag har bara haft bra kollegor. Men om jag ska åka med någon i en radbil där jag ser att det här går inte rätt till. Då kommer jag säga ifrån. Jag kommer aldrig låta det ske framför mina ögon igen. Och det här säcken knyts ihop ganska fint. För att när jag gör min första dag på aspiranten, då kommer man ju in med blåskjorta. Du får ditt, ja, men ditt polislägg. Det blir en ceremoni. Och sen så får du träffa liksom din grupp aspiranter och prata med handledare. Och så får du ta en rundtur. Allt det här skedde på samma station där jag satt anhållen. Ganska exakt 12 år efter. Och när vi går ner den här rundturen, då går vi ner i den här resten. Och då går jag in i cell 8 som jag satt inlåst i 4 dagar, 12 år tidigare, i min blåskjorta och bara ställer mig där inne och bara får.
Du står i polis uniform.
Jag står i min blåskjorta, du vet, polis står det, jag har min slips, och jag står jag nu i samma cell som jag 12 år tidigare legat och gråtit och varit liksom, mitt liv är över. Liksom, men det är inte det. Det är inte det.
Vad beskriv vad du tänkte och kände när du stod i den där cellen?
Ja, men alltså, fan, bra jobbat Johan. Alltså, du gav inte upp. Det har jag aldrig, gett upp. Alltså, jag har aldrig, utan alla mina motgångar har alltid på något sätt vänt och försökt ha som motor. Det här var ju en motgång som tog mycket längre tid för mig att vända. För jag hade ju nästan ett helt år när jag gick där mellan tingset och hovrätt. Där jag var som helt så här, jag visste inte var jag var någonstans. Vem är jag som person ens nu? Men efter frigivningen, eller att jag blev fria där, så kunde jag vända det här till positivt. Och när jag står i den här cellen så känner jag bara så här, bra jobbat Johan. Fan, du gjorde det. Det fanns en arrestvakt där som tog ut mig i tårtbiten och rökte när jag satt anhållen. Och så sa han så här, fan, du vet, det här kommer lösa sig. Om några år, då har du familj. Då jobbar med det du vill göra och du vet, kommer titta tillbaka på det, så kommer du bara se det som ett skämt. Jag bara tittade på honom och tänkte, din jävla idiot, du vet inte vad du snackar om, är du helt slut? Eller det var så jag kände, är du helt jäkla... Alltså,
men arrestvakten?
Ja, visst. Och han var ändå så här, men fan, grabben, det löser sig liksom. Mm. Jag var bara så, du är helt slut, tänkte jag bara. Fan, mitt liv är slut, fattar inte du det? Jag är över nu. Liksom. Mm. Här är jag senare, jag har 3 barn, jag är gift, jag jobbar med det jag vill göra, som jag alltid vill ha gjort. Jag har tagit mig igenom allt det här genom att jag aldrig gett upp liksom, och kämpat. använt det till något positivt. Och det tycker jag ändå, det är ändå tacksam för också när man har pratat på säkerhetssamtal och sånt. Att de ser att det är en styrka i det, inte att det är liksom, är du verkligen lämplig här liksom? Vad var det som verkligen hände på den här soptippen? Det är inte så, utan de ser att man kan använda det.
Men om vi går tillbaka till den här soptipsincidenten. Du berättade, du är 21, du sa att du såg genom ett sugrör, alltså uppenbart tunnelseende. I samband med förhöret så försöker du liksom lite som när man gjorde något dumt när man var liten, att man försöker förringa liksom det här. Men du säger idag att om det skulle hända inom polisen så skulle du inte backa för att liksom säga, men, eller säga ifrån eller gå in och ingripa. Ja. Du hade aldrig en tanke då när det var 21 att du skulle hoppa fram och vänta lugnt, vi kan kanske prata med de här personerna först och se vad de gör här. Och, för det kom aldrig fram vad de gjorde där egentligen. Eller?
Och du vet, det är det som är så lustigt. Svar första frågan, nej, inte någon gång tänkte jag att jag måste sätta stopp för det här. Alltså det gjorde jag inte. Jag var mer bara så här, shit, hur påverkar det mig? Alltså det handlade om mig där. Inte om dem. För i ärlighetens namn så tyckte jag att de var idioter. Och jag sket i vad som hände med dem. För att de hade precis velat, han hade precis velat gå och spöa upp mig. Så att min 21-åriga hjärna kände, jag skiter i er liksom. Men vad hände med mig? Alltså det var så egoistiskt liksom. Så nej, jag hade absolut inte den tanken liksom, om att jag skulle på något sätt hoppa in eller våga ta den. Men idag är jag ju som sagt 37 år gammal. Alltså, det finns inte på världskartan. Även om jag kanske inte hade varit med om den här hemska händelsen, så hade jag fortfarande sagt ifrån. Det är möjligt.
Men den lärde dig någonting?
Den lärde mig något enormt. Liksom att... Alltså, din handling, din närvaro och vad du gör och vad du liksom tar för ställning i den situationen kan vara helt avgörande för så många liv. För deras liv, för mina liv, för mina kollegors liv. Alltså vad var och en kan göra kan vara så himla liksom betydelsefullt. Och vad de här två litauerna liksom gjorde på den här soptippen, jag kan helt ärligt säga, jag tror inte ens att de var inne på soptippen. Alltså att de hade varit inne på elektroniken. Jag tror inte att själva spåret till dem, även om de satt bakom det här staketet, jag tror att de var där för att göra annat. Deras historia var ju då att det här var en romantisk promenad. På en soptipp kan man tycka är konstigt. Men jag tror ju mer att det här var han var en elak jävel som hon var ett offer. Det var jag tror. Och det blev ju en revalder av det här. Det gick ju till media, det var ju på löpsedlarna och grejer. När jag kom ut från häktningsförhandlingen så sa jag en polis som vi får tänka på det liksom, att det här kan ju blossa upp nu. Får tänka på media och sådär. Och jag kom ut och tänkte, jag kan nog hantera lokalblaskan. Det kan jag nog lösa. Men när jag kom ut och var det ju liksom löpsedlar. Liksom. Väktarligan. Rånar och torterar, hemlösa och narkomaner. Och jag bara, vad i helsike. Det var ju som Aftonbladet Expressen mitt uppslag med det här. Tråda på flashback. Alltså du vet, jag känner bara så här, det här är ju dragit iväg liksom. Det blev så stort för mig, för jag hade inget med det här att göra så.
Vad hade ni som väktare, vad hade ni för utbildning? Jag menar, vi tänker här på PL8 och liksom PL10 kanske framförallt, men liksom med våldsam vändning, proportionalitet och så vidare. Vad hade ni som väktare, och hade ni diskuterat så här om så här situationer kunde...
Ja, man går i en väktutbildning. Jag tror att då på det, jag vet inte hur det ser ut idag, nu så länge sedan, det här var ju 2003 tror jag, som jag gick min utbildning, 2003-2004. Då var det ju en vecka för grundutbildningen, sen var det en VU2, så då var det en ytterligare vecka, så det var väl 10 dagar totalt då. Sen var det fortbildning var tredje år, och då är det ju här med lagstöd, behov och proportionalitet, det pratar man väldigt mycket om liksom. Men du har ju inga lagstöd egentligen för att agera, för du har ju nödvärnsrätten. Det är den du har. Du har ingen befogenhet att gå in och använda våld för att du på något sätt ska liksom, för att du misstänker någonting. Det finns inte så, utan du har nödvärnsrätten. Det var lika här, så det var inte snyggt. Mina kollegor då, två av dem blev dömda för misshandel och hovrätten. Och gruppchefen som kom sist i platsen blev helt friad då.
Vet du de som blev dömda, vet du vad de fick för straff?
Ja, det var samhällstjänst var det. Samhällstjänst och skadestånd. Så det var inte alls tal om något fängelsestraff. Liksom. Men jag förstår resonemanget i och med att det var uniformerad personal, att det är en ganska utsatt situation. Så jag förstod resonemanget i domen. Däremot förstod jag inte mitt resonemanget kring mig. Att jag blev, för jag hade inte gjort någonting. Men de ville att tillsammans och i samförstånd har vi gjort det här. Liksom.
Mm, jag fattar.
Och, ja, det blev väldigt, väldigt stökigt kring allt det där då.
När du gick på skolan och så här, var det någonting du berättade också för dina...
Ja, när vi får tal vet jag om det.
Du får tal.
Ja, absolut. Vissa kollegor har jag kanske pratat med om, men annars så... Jag sa det faktiskt på handledargruppen den första dagen. Då sa jag det. Så här, för jag visste att... Jag vet inte vilken reaktion jag kommer få när jag går ner i arresten.
Nej.
Jag vet inte hur det här kommer komma tillbaka till mig. Så jag var väldigt öppen med det och berättade om händelsen att jag satt liksom en våning ner här.
Men jag tänker, när du griper folk och de ska in i arresten och sådär, men den här upplevelsen som du har haft liksom från andra sidan, vad har den gett dig? Liksom?
Ja, enormt.
Är det så?
Ja, jag jobbade på häktet ganska länge, några år i alla fall, ett tag där. Och då var jag väldigt mån om att knacka på dörren, och inte knacka med nyckeln, utan knacka på dörren, kolla hur läget, hur mår du, liksom, behöver du snacka. Så jag kunde bara sitta i folks celler och prata. Sen hände det med Karen, kollegan där, som blev ihjälslagen i Huddinge.
Just det.
Då blev det ju stopp på ensamarbete, och då var jag tvungen att sluta med det där. Då fick inte jag göra så, gå in och sätta mig och prata med folk i cellerna. Man var tvungen att få helt till. Men fram till dess så var jag väldigt mån om att prata så där med dem. För jag vet ju, alltså det här att sitta inlåst, det är... Ja, det är det värsta jag varit med om. Att det är absolut värsta jag varit med om. Och inte få styra. Jag fick inte duscha på 4 dagar. Jag fick inte borsta tänderna 4 dagar. Så jag fick ingen tandborste. Det var undermåligt. Det var undermåligt. Så att, det var en hemsk upplevelse. Men den har gett mig enormt mycket. Så kan jag säga. Den ger mig enormt mycket.
Idag har du jobbat som polis. Hur länge då?
Oj, ska vi se här. Jag har varit i 27, 28... månader. Jag har nog jobbat sen, jag gick ut juni 2020, så jag är färsk.
Ja.
Så, ja.
Men det där maskrosbarnet då, som en dag liksom stökade runt ganska mycket och hade den här drömmen om en polis, har ju faktiskt flashat badgen för mig här. Och
ja.
Du är det idag.
Ja, idag precis. Det tog jag mina vägen.
Vad tror du att din personliga uppväxt då, som du berättar, är ganska stökig och med det här gänget som du egentligen inte ville hänga med till slut. Och så här, vad tror du det har, hur har det format dig då som till den polis du är idag? Så att säga, har du någon nytta av det?
Ja, men det har jag. Det har jag absolut. När jag jobbade på IGV så tyckte jag det var ganska sådär kul, eller fel ord att använda, men att liksom vända sig lite mer till nätverkskriminella ungdomar och annat och prata liksom, lyssna. Jag är väldigt kluven, för att jag är för hårdare straff. Jag är för det. Och det är egentligen bara för att jag har ett målsägande perspektiv i det. Men samtidigt så, jag åkte ju aldrig fast när jag var liten. Jag lyckades ju ducka. Jag har ju suttit på jag har jättemånga papper från polisen hemma.
Du har varit inne på förhör?
Ja, jättemånga gånger. Jag har varit misstänkt för jättemånga saker när jag var ung. Åkte aldrig fast för det. Och det kanske var avgörande för mig.
Men det är ju lite flax. Då hade du kanske åkt fast och blivit dömd, så hade du kanske inte kunnat bli polis.
Nej. Och då hade det kanske blivit den här cirkeln. Att jag hamnar i det här och sen så känner jag mig stämpling. Jag blir stämplad, stigmatiserad, och sen så bara liksom, då lever jag ut det ni tror. Ni tror att jag är kriminell, men då ska jag fan visa att jag är kriminell. Liksom. Ja, du tror inte, min lärare, du tror inte jag ska bli någonting. Ja, men jag ska nog fan visa att jag inte kan bli någonting. Jag kommer bli min värsta tjuven i stan. Liksom. Alltså,
så det kan vändas åt olika håll.
Så jag är kluven.
Men det kanske finns folk som lyssnar på podden idag och tänker sig, den här Johan, han borde ju inte ha blivit polis. Exakt. Jag menar, dels med sin uppväxt, berätta att han har varit misstänkt, suttit på förhör. Blev ju faktiskt också dömd där då i hovrätten, tingsrätten. Vad skulle du vilja säga till dem som tänker så? Och vi börjar med den frågan då.
Ja, men först och främst så hade det varit så att jag hade varit en tveksam, hade haft en tvek, alltså en moraliskt tveksam kompass, alltså, så hade jag absolut hållit med om, då ska jag inte vara polis. Men aldrig någonsin så har jag känt mig så mycket polis som jag gör. Liksom. Även innan jag blev polis så har jag alltid känt att jag är polis. Liksom. Jag vill göra rätt, jag vill hjälpa människor. Allt det jag har varit med om, det är bara för mig verktyg i mitt yrke som jag kan använda. Många människor är snabba på att döma, men man måste också ha klart för sig att alla människors livsvillkor är så himla olika. Vi har olika kort vi spelar med. Mina kort var väldigt, jag hade väldigt, väldigt låg. Jag hade inte ett enda par alltså, i min lek. Och jag hade ingenting att slå mot. Men ändå någonstans, man lägger man dem ganska smart så kan det ändå komma någonstans. Men då hänger det också på att personerna vill spela smart. Och att man inte lägger sig, utan man faktiskt spelar korten hela vägen. Och det är det jag gjort. Så jag har det bara som verktyg idag.
Om vi vänder på frågan lite grann, kanske någon som lyssnar som också kan känna igen sig lite i din story. Det finns ju många kids där ute, både tjejer och killar, som börjar lite kanske på minus då, som du gjorde också. Och kanske har en tanke och kanske en dröm också som du hade, att jobba som polis i framtiden. Vad skulle du vilja liksom säga till dem?
Ja, det kanske låter klyschigt, men först och främst så är du ett umgänge som är problematiskt, avbryter jag ganska omgående. Sök nytt umgänge. Det går att göra det. Jag gjorde det. Det går att söka sig ett nytt umgänge. Det går utan att man ska behöva flytta. Men sen också försök tänka. Alltså håll ögonen på målet. Jag ställde in mitt sikte och så sköt jag. Det är där jag ska. Det var ingenting att diskutera när det väl var. Men det är så mycket lättare att sitta nu som polis och trygghet med fru och barn och allting. Att säga det än vad det är att göra det för de här människorna. Men jag gjorde det. Jag gjorde det mot alla odds. Jag har inte haft någon vuxna trygghet, alltså någon vuxen trygg person som har liksom funnits för mig. Jag har fått sköta mig själv. Och jag är här idag för att jag tog beslut själv också. Och det kan även ni göra. Liksom. Det vet jag, ni kan. Om ni vill det. Det är inga problem.
Du berättade här tidigare att din mamma inte lever längre. Men det verkar som att du och dina bröder ändå har haft ett förhållande där ni har stöttat varandra. Berätta när hovrättsdomen kom, du och din bror kramade om varandra. Så här, vad har du för förhållande till dina bröder?
Ja, jag har ett bra förhållande med bröder. Jag älskar dem mer än allt annat. Min storbror bor ganska nära till mig. Han är också barn. Så vi träffas ibland och min lillebror bor centralt i Stockholm. Så vi träffas också, han är också barn. Så vi är ändå ganska tajta faktiskt. Vi har ju inte någon mamma eller pappa. Pappa är också död. Så. Men vi har ett bra band. Min bror, min storbror, var en trygg person för mig när jag var ung så. För att han var inte så stök som jag var. Så att han var ändå, hade han varit en lika stor stökpelle som jag var, så hade jag kanske inte heller haft den liksom, känna att jag hade någon alls då.
Nej, jag fattar.
Så även om han inte kanske just var en trygga person för mig, så var han ändå en förebild för mig.
Jag brukar alltid fråga om ett minne, men vi ska prata om det i avsnittet på Patreon. Och jag vet att det är barn inblandade i det polisiära minnet som du har. Men vi ska väl ändå inte glömma bort att fråga dig vad du kollar på för polisfilmer på fritiden.
Nej, precis. Den frågan är kvar. Ja, nej, fasken. Jag har egentligen bara en film som jag tror att jag har sett 8 gånger säkert.
Okej.
Och det är ändå Watch. Den är... Det är inte för att den är så extremt verklighetstrogen, men den här, de har fångat det här kärleken mellan kollegor och liksom kärleken till jobbet, drivet. Och ja, den är helt fantastisk faktiskt. Introt kan jag ibland bara sätta på bara för att få se introt. Liksom. Så ja, ändå Watch är det alla dagar i veckan. Serie The Wire såklart. Och Men annars är det End of Watch.
Det är ju mycket bra End of Watch.
Ja.
Alltså Johan, stort tack för att du ville komma förbi. Superintressant bakgrund, historia. Pepp till alla som kanske känner att det är omöjligt. Det kanske inte är omöjligt.
Aldrig omöjligt.
Vi hörs på Patreon.
Hej.
Ja, Snutsnack är över för den här veckan, men självklart är vi tillbaka i nästa med ett nytt intressant avsnitt. Vill du ta del av bonusmaterial, så gör det på patreon.com/snutsnack. Min dotter i bakgrunden, och vi hörs i nästa vecka. Ha det jättebra, hej då!
I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.